Cleo i P3.
Det här är Cleo i P3.
Det här är Cleo i P3. Och idag så är det en sorgens dag. Det är kolsvart här inne. Sista dagen på finalveckan. Och idag så tar det allt det här slut. Jag heter Mark Strömberg här vid huvudrodret idag. Och bredvid mig sitter världens bästa producent Maja Andersson.
Hej Mark.
Tjo. Idag sänder vi fram till 16 här från Umeå. Cleo har åkt hemåt, vilket innebär att det är vi två här som ska röja igenom den här jäveln i tre goda timmar. Och vi kommer höra från Cleo direkt från Malmö senare i programmet där hon befinner sig på Malmöfestivalen. Idag ska vi snacka om våra mörkaste, hemligaste hemligheter. Vi ska se tillbaka på alla våra program och så kommer Sveriges första kvinnliga elitsoldat hit, Petra Malm. Missa inte det. Nu kör vi. Mabel, ta oss in i programmet. I'm underneath the bright lights. So don't call me up. Mabel, don't call me up. Först ut i dagens och den sista Cleo i P3.
Det fanns sista programmet.
Mark Strömberg här, Maja Andersson.
Ja, hej.
Min bästa producent som jag känner.
Ja, men min bästa programledare.
Nej, lugn nu. Det är, ja, i
okej,
rummet,
nu kanske. Kan vi inte utesluta Nathalie också.
Nathalie är alltså i Malmö idag. Vi ska föra lite från henne i sista timmen idag där hon är och gigga.
Ja, de är på Malmöfestivalen.
Ja.
Hon och Fricky och Academics och hela Random Bastards, va?
Ja, hela gänget som vi hade med oss här i studion i onsdags.
Då vi hade en live-konsert.
Exakt. Och vi hade pannkakstårta. Och vi hade folk som inte pratade mickarna. Och vi hade röjfolk och det bara gick runt och bläddrade sig alla jävla hörn.
Alltså jag hade så jävla hög puls hela dagen.
Ja, som måste försöka vara lekledare. Ja, kom nu går ni här i led. Nu ska vi över till det här och nu ska vi tillbaka hit och nu ska vi hit.
Ja, men det var jättetrevligt. Alltså det är ju skitmysigt att ha folk i studion. Men det, var ju, alltså, det bröt ju från våra rutiner. Vi brukar ju oftast bara vara jag, du och Nathalie. Och så nu har vi vår tekniker Magnus med oss också. Men, ja. Så att vi brukar inte vara så många.
Nej, exakt.
Och så helt plötsligt så var det skitmycket folk. Ja. Och då hade jag puls.
Jag har ju längtat efter att få ha mycket, mycket folk i här också. Men jag tänker, jag säger det varje gång här, runt mycket folk också, hur Nathalie och Ayla Chatt som var gäst tidigare i veckan. Var det tisdags?
Ja, Ayla var det tisdags.
Ja, pratade om det här med introvert och extrovert.
Exakt.
Jag är ju inte den som generellt laddar igång mer i energi av ett fullpackat rum med folk där alla pratar med varandra.
Men zonar du ut då?
Ja, alltså, då zonar jag ut och går jag in.
Ja, inåt. För vi pratade lite grann om det. Att så känner jag i alla fall jag att när jag är i ett rum med många extroverta människor eller människor som har mycket energi och som är framåt och så, att även om jag är en person som i mångas ögon är en sån som tar för mig och kan prata och är social så och inte rädd för att träffa människor, så är jag helt plötsligt den som också zonar ut. Ja, alltså jag blir tyst som en mus.
Ja.
Det är så jävla konstigt.
Ja, och det beror ju på dynamiken också om det är någon annan, precis, om det är någon annan som bara tar självklart. Men alltså ta liksom fokuset hela tiden och ska stå wah! Hela tiden. Sådär. Sådär. Men, och det, jag tycker det är enklast oftast. Jag spelar mycket med band och sånt där också. Jag har hängt runt på scener och sånt där. Det är enklare att hålla på och spexa och showa inför när det blir typ 30 pers uppåt än om det är 5, tycker jag.
Vadå då?
För att då har man som mer, då håller man som i rodret och är liksom runt folk på ett, då är de som bara en klump av människor. Om man hänger 10 pers då blir så det är så mycket att ta in. Då vill jag också ta in varenda samtal som alla har samtidigt med varandra i hela rummet. Okej, vad pratar de om?
Nej,
pratar
det
de om
går varandra? Ju inte.
Vet du vad? Perfekta samlingen med folk, 3 pers.
Är det 3 pers? Men det, man brukar väl säga att man inte ska vara alltså udda tal.
Ja, men det kan dra åt helvete. 3 tycker jag är bäst, för att då är det 3 personer som kan vara lika engagerade i ett samtal samtidigt. Om man sitter vid ett bord och pratar.
Ju, då är det ju alltid någon som är tredje hjulet. Nu, Mange är ju tredje hjulet nu, våran tekniker. Han står ju bara här och gör ingenting.
För att om man blir 4 pers, då direkt så blir det 2 personer som pratar med varandra och 2 personer som pratar med varandra. Ja. Om man är 3 personer så kan man fortfarande hålla ett samtal så här, titta på dig, titta på dig. Så kan man prata exakt 3 personer lika mycket i delar allihopa. Det är ju sista dagen idag.
Det är, shit vad sjukt att vi sitter och säger det ändå. Men ja, det är sista dagen idag. Och det är jättetråkigt att Nathalie inte kan vara med oss. Men vi kommer som sagt, som du sa tidigare också, att vi ska ringa upp henne sen. Men vi har ju ganska mycket tid kvar innan det, va?
Och hur brukar du fira saker när det är till exempel ett avslut? Eller fira speciella tillfällen så här? Äter du något speciellt eller... vad är hatten du tar på dig? Vilken är låten du spelar?
Nej, men alltså, jag vet inte, när man ska säga hej då och så känns det så jävla tråkigt att fira det på något sätt.
Mm.
Det tycker jag är svårt.
Men, då sörjer du mest.
Ja, då, jag blir låg av att säga hej då.
Mm.
Det är inte min starka sida.
Mm-hmm.
Jag kan till och med gräma mig flera dagar innan det ens liksom är dags.
Oj.
Och bli, ja men...
Blir det värre då, eller har du redan gått igenom sorgen innan så att du kan vara ganska lugn på själva dagen?
Nej, det är att min sorg blir bara mycket längre och utdragen. Jag vet inte, men det, om jag ska fira någonting, så är man ju så, kanske så tråkig, men jag köper ju bara saker som är goda att äta. Alltså, allt som är gott, det är ju lyx.
Och vad då?
Ja, men socker.
Sockertårta.
Godis, jag vet. Det låter
flippa
som
upp
att jag...
något kolsyrat.
12 år gammal. Jag vet, hur brukar du göra, Mark, när du firar
grejer?
Vet
du vad? Jag skulle ha firat med Tove Lo och Glad He's Gone.
Det är musik.
Exakt. He's gone, he's gone. You better have fun, but he's gone, he's gone. Varför är det alltid så svårt för mig? Miriam Bryant, blåmärkshårt, innan det Tove Lo med Glad He's Gone. Cleo i P3, sommarens sista idag med mig, Mark Strömberg, och producent Maja Andersson.
Hej, 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 Mark. Hej. Mark och Maja.
Ja, exakt, Mark och Maja.
Väldigt fint.
Det rimmar bra när. Alltså, jag berättade i början här i programmet att vi idag får hit den före detta elitsoldaten Petra Malm.
Ja.
Här i andra timmen. Och när man har varit elitsoldat som hon har varit, då går man in djupt på tunga uppdrag som Jason Bourne och G.I. Jane. Och då har man en jävla massa hemligheter. Det är som ett parallellt liv som man håller på med där.
Jag skulle så gärna vilja veta det hon vet och som hon går inne och bara, det här kan inte jag och det här får inte jag berätta för folk.
Exakt.
Det skulle jag vilja veta.
Bara... Det är ju så jävla spännande att leva det där parallelllivet, eller hur?
Men no, hon måste ju vara sjukt duktig på att hålla käft.
Exakt. Jävligt förtroligt när det kommer en polare till henne och ska berätta någonting i förtroende. Och det för ju oss också in till dagens ämne.
Wow.
Hemligheter.
Alltså, vi ska ju snacka om de mörkaste hemligheterna som vi har. Alltså, det finns så mycket här. Liksom, du vet, är det någon man varit otrogen med? Är man attraherad av någon som inte kan säga? Vilka brott har man begått? Vad har hänt i ditt förflutna? Maja, sjukdomar vi bär på.
Maja,
missbruk.
Du får inte koppla ihop sjukdomar vi bär på med mig.
Mer om ens hemliga förflutna, tänker jag på. Det här vill ju vi prata med er om och höra från er om idag. Alltså, jag är en grej som jag börjar göra nu senast, som är att jag har märkt att jag gillat att resa från stan i hemlighet väldigt mycket. Att jag inte gillar, att jag vill inte säga till folk när jag drar härifrån. Jätteskönt tycker jag att det är.
Men alltså det här, okej, vänta nu. Alltså, du menar egentligen att du får för dig att nej, nu bara sticker jag härifrån och du säger inte till en kotte vart du ska.
Ja.
Eller att du ens åker.
Mm-hmm. Jag har gjort det väldigt ofta när jag åkte ner till Stockholm, och även när jag åkte till, jag var till Danmark och jag drog nyligen till Paris utan att få, att jag bara, det var så jävla mysigt att få bara, eller mysigt, ja men skönt att bara få, okej, nu har jag bokat flyg, bokat boende, fixat vad jag ska göra, allting, jag säger inte till en jävel, och så bara, bam, drar jag.
Men brukar att, folk påpeka så här, Mark, vart fan är du?
I efterhand då, för då kan jag dra dit och så kan jag höra, ja men jag är där, då är det jättelugnt. Jag tror att det har någonting med att göra att få... Det har varit att jag, då har jag hållit en hemlighet för att få ha kontroll över hela situationen. Jätteskönt.
Att det är det som är själva grejen, att du går igång på att du bestämmer. Att
ja.
Så här, nu, du vet inte vart jag är.
Exakt.
Och det gillar jag.
Titta här, jag sitter här framme vid ratten.
Men jag visste ju att du var i Danmark.
Ja. Ja, men för jag var ju där då.
Ja, du var ju där. Men,
visste du det innan?
Ja, men jag visste, vi pratade ju. Det var ju i början innan programmet skulle starta.
Mm.
Och jag som producent behövde ju veta, när kommer du tillbaka? Och är du borta och så? Och då sa ju du, men jag åker ju till Roskilde
just
imorgon.
Då, men jag var ju i Danmark tidigare innan det också.
Det är kanske det du menar med. Ja.
Men även så, innan vi hade startat programmet, eller, då var ju inte du och jag lika nära varandra som vi var nu. Du kände ju mer som en utomstående.
Jo, det är sant.
Oj, oj.
Det hade ju kvittat om jag visste vart du var.
Ja. Men på det sättet, där är ju en hemlighet en bra sak. Då använder man ju en hemlighet. Alltså hemligheter behöver ju inte vara negativa. Man pratar ju ofta om att det är en mörk hemlighet som måste ut och bla bla bla. Det här är något som inte jag vågar berätta om. Och det kan ju vara båda. Det kan vara sånt som man skäms för, som man skulle må bra av att få dela med sig. Men det kan också vara sånt här som man faktiskt väljer att hålla för sig själv. För det är så jävla typ ett litet smulten och ställe kanske som du åker till och får sitta vid och ha det helt lugnt. Du vill inte berätta om det för någon.
Nej, men alltså det kan ju vara, ja, men precis som du sa, det kan ju vara medvetna hemligheter. Sånt som du ändå känner att, men det här vill jag inte dela med mig av. Mm. För att ett, det kanske inte gynnar en. Eller två, det är jävligt pinsamt att säga.
Ja.
Men sen så kan du också ha hemligheter som, ja men fan, jag har bara inte sagt sanningen.
Ja.
Alltså,
dåligt, dåligt.
I mitt fall har det väl kanske mest varit så. Jag vet inte om jag går runt på en min mörkaste hemlighet.
Du tog ju två dåliga exempel. Att sånt man mår dåligt av och sånt. Men,
jaha, men dra ett bra då.
Nej, fortsätt. Jag vill berätta, vad har du för några av dig? Vilka är dina mörka? Vi säger att det är preskriberat nu.
Nej, men nu sitter jag i rikstäckande radio och ska ut med någon form av hemlighet. Nej, men så här. När jag var, ja men vad kunde jag vara? Jag bodde hemma i alla fall. Jag bodde hemma fram tills jag var 14. Så någonstans från att man var typ 8 till 14, säger vi. Så min morsa hade alltid sin handväska i köket på en liten stol. Och i den där handväskan hade hon sin plånbok. Och på den tiden så var vi ett kontantsamhälle. Alltså,
vi var kontantsamhälle då?
Ja, men det, alla hade ju kontanter. Hon tog ju ut pengar för att ha... Jamen,
vadå, jag har kontanter nu?
Jag har inte kontanter. Mm. Är du seriöst? Springer du runt med kontanter?
Ja.
Är det sant?
Oj, finns många andra som
men
inte vill
hålla
på.
Men går du på riktigt och tar ut pengar? Nu har jag inga pengar i plånboken, nu går jag ta ut. Varför då?
Det är bra att ha!
Det är bra att ha det.
Du vet när systemet går under, Fight Club, spränger i alla banker, då måste man ha.
Ja, okay.
Ska du ha guld i mun och pengar på fickan?
Okej, okay, vi kan kriga på hur mycket som helst nu om att man ska ha kontanter eller ej. Men jag snodde alltid pengar från mammas plånbok utan att hon visste om det, trodde jag. Alltså det kunde ju vara allt från hundringar till 20 lappar och sånt. Och jag vet inte, jag tror inte jag har sagt det, men jag antar att hon anade något.
Pengar och cigg, snodde du. Har ni lyssnare? Har ni snott pengar från morsan? Har ni snott cigg? Har du varit kär i din bästa vän? Har du varit kär i din bästa väns partner? Äter du snorkusar? Pillar du dem under skrivbordet? Är du attraherad av gamla människor? Berätta! Skicka in till oss och dela med dig. Smsa in din hemlighet på 72250. Skriv P3. Gör ett mellanslag. Erkänn! Erkänn! Claro med Sofia och innan det Aya Nakamura och Lil Pump med Pookie Remix här i Cleo i P3. Sommarens sista med mig, Mark Strömberg och Maja Andersson.
Mark.
Vi pratar ju idag om
hemligheter.
Får jag också prova en sån där?
Ja, prova Maja.
Okej. Hemlighet.
Exakt. Hemligheter. Vad har du för hemlighet? Är du kär i din bästa vän? Äter du kusar? Har du någon sjukdom som du inte berättar om kanske? Kan det kanske vara någon sån grej? Är det någon dröm som du vill? Är det något jobb som du vill ha som du inte har vågat berätta från för att du kanske tycker att det är lite pinigt? Har du snott något? Har du ett mörkt förflutet? Smsa in till oss och berätta. 72250, skriv P3, gör ett mellanslag och skicka ditt meddelande eller mejla på cleoip3@sr.se om dina hemligheter.
Hemligheter. Det är så bra.
Mm. Maja, vad har du för hemligheter som du inte kanske vill berätta om för folk vid första anblick sådär mitt på stan?
Nej, men vadå? Jag nämnde ju lite innan låtarna där om att jag brukade snatta från min morsas plånbok. Men sen också, jag vet inte om det är det här med att sno grejer, att det har bara blivit en naturlig del av vem jag är, och det är ingenting jag är stolt över så. Men en sak till som jag kan erkänna nu när vi ändå biktar oss lite grann. Jag brukar träna och har ett gym, och jag har varit på flera olika gym här runt i Norrland, och det händer ju ändå att man glömmer grejer. Alltså att man kommer till gymmet och bara förbannat. Nu har jag ingen vattenflaska med mig till exempel. Och då finns det en, på de allra flesta ställena så finns det en sån här glömt låda. Och där har jag varit och nallat ganska många gånger på specifikt vattenflaskor som folk har glömt. Wow. Men bara, alltså vadå? Det är bara att ta en, eller?
Ja.
Om ingen har hämtat det så är det ju mitt.
Ja.
Om jag vill.
Exakt.
Eller resonerar jag fel?
Nej, det gör det väl. Men det är roligt att det, för du känns som en ordentlig person annars, som inte bryter lagarna i onödan. Att du som ändå håller dig så här, att du kan, nej men, att du kan bli lite paff ibland när jag säger någonting som jag inte tycker är så...
Jag tycker att du är lite fräck.
Ja, men Mark! Men att du ändå kan gå och nalla vattenflaskor och inte bry dig om munbasiller sen.
Nej, men jag vet, det är det som är så jävla konstigt.
Ja.
Alltså jag har ju, men det är det, jag har två olika sidor.
Ja.
En mörk sida, nej. Men en sida där jag inte alls bryr mig om något överhuvudtaget. Och en där jag är lite präktig. Men det här med basiller.
Mm.
Jag har ju också fått ett ganska konstigt invant beteende. Mm. Som jag haft med mig. Som jag inte brukar gå runt och säga till folk. Men jag hatar bestick. Speciellt gamla bestick. Och allt som luktar järn.
Oj!
Alltså
ett nydiskade också.
Ja, men
att det är gammalt och ser nött ut och man ska stoppa det i mun.
Ja, men du vet, om du går på en loppis och så finns det gamla bestick där från, ja, men fan vet jag hur länge man har använt dem.
Oxiderade.
De blir lite blågrön. Alltså de,
ja,
blir
gammoxiderade. Så här, ja.
Och så sen är de ofta väldigt, alltså, nätta i modellen. Det kan typ göra ont att hålla dem i händerna.
Mm.
Och du luktar illa från händerna. Alltså om du håller i en sån så kan du lukta illa om handen.
Ja.
Jag hatar det.
Du vägrar.
Jag vägrar. Jag byter ju bestick hemma hos mina föräldrar och går och plockar i finskåpet och bara tar fram fint porslinen när jag ska äta. För jag vill inte ha de här gamla.
Men hur ska du göra när du blir inbjuden till kungahuset då? Och de lägger fram den där.
Tror ska du bara,
då tar du upp din egna plastbestick bara på sidan.
Men kan inte du känna igen det? Har inte du något sånt där också som bara... Jag vet inte, något du gör eller... Något du tänker på eller som du inte brukar gå och outa till folk?
Jag har så mycket mörkt i mig att inte ens vet var jag ska börja, Maja.
Men
ja.
Är det så pass alltså?
Ja. Men alltså, så här tycker jag också. Jag vill däremot hävda att jag är väldigt bra på att bevara hemligheter som folk berättar till mig.
Mm.
Att jag är en pålitlig... Nathalie sa igår att hon är sämst på att hålla hemligheter. Hon bara, nej men då kan jag berätta det här till de här. Får jag reda på nu, så här långt senare, hur mycket har jag inte spilt in till henne som hon bara har berättat för sin morsa och andra polare och allt det. Fick man veta nu! Men jag vill hävda att jag är jävligt. Men alltså, en YouGov-undersökning visar att 4 av 5 svenskar tycker att de är bra på att bevara hemligheter. Men 42% av dem tycker också att det är okej att föra vidare en hemlighet om de anser att det hjälper personen som har berättat den för dem. Om till exempel du berättar för mig att ja, men jag har problem med det här och jag har problem med det här. Då tycker de personerna ändå att de har ett ansvar att berätta det vidare till någon annan. Även fast man just vill gå till nära kompisar ibland och säga just de här sakerna som att fy fan, jag har så jävla problem med det här. Eller typ, jag ibland dricker lite för mycket. Eller ibland så, jag tränar men... för mycket. Men jag vill bara berätta det för dig så här, för att ha ut, snälla. Ja.
Men om du nu känner att du är duktig på att bevara hemligheter. Kan inte du ibland känna ändå så här, ja men, vad skadar det om jag säger det här till en person som jag litar på? Bara för att det du har hört är så jävla sjukt. Eller... Men något som du bara inte vill gå runt och hålla inne på.
Ja, men då är det så egoistiskt. För det är oftast det som händer. Det är oftast därför anledningen, tror jag, är vanligare än den här att man ska hjälpa någon. Att man tror att man hjälper någon. Jag tror att den vanligaste grejen är att man avslöjar andras hemligheter. Det är ju för att man vill ha något kul att snacka om i ett annat gäng.
Det är ju garanterat
det. Vet du vad jag har hört? Johanna, hon låg med Ahmed igår. ingen såg det. Jag såg det. Ja, så tror jag att det är den vanligaste är. Men det finns en stolthet till att hålla kvar det. Är det inte skönt att få tänka att man är som en låda där man låser igen nyckeln och slänger iväg den? Mm. Bra på personlighetsdrag.
Men det är ju, ja men det är ett jättefint alltså personlighetsdrag att som kunna men lova att inte berätta det vidare och verkligen ja. Stå för det. Alltså du gör ju alla rätt då.
Ja.
Men samtidigt så kan det också vara... Jag vet typ inte, jag vill inte säga att jag är en skvallerbytta, men det händer ju ändå att man får höra någonting och så sen så kanske man inte outar det för alla.
Nej.
Herregud, det är ju en hemlis, mm-hmm. Man ska inte säga något. Men att det finns ändå någon man vänder sig till och bara, du...
Vet du vad som hände med Mark? Jag
har en sak. Du får inte säga det här vidare.
Ni lyssnare, se det här programmet, den här sms'en, den här mailboxen idag som en hemlig låda som vi låser igen nyckeln och slänger ner i älven med. Kom in med era berättelser, kom in med era hemligheter, berätta vad ni har gjort, avslöja sånt anonymt som ni inte vågar prata om med era polare eller någonting. Sms'a in på 72250, skriv P3 mellanslag och eran hemlighet. E-mail clio@p3.se. Ejnar med låten Första klass, innan det I Love You med Hold Tight här i Cleo i P3. Idag med mig, Mark Strömberg, och Maja Andersson.
Mark och Maja, tja.
Vi pratar om dina mörkaste hemligheter.
Alltså det där är så jävla bra.
Förlåt, jag kommer köra det här varje gång nu tills du är så spylös på det här att du aldrig vill höra igen.
Nej, men jag kör.
Vi vill ju ha in era sms om era hemligheter. Vad har ni gjort som ni inte vågar berätta för någon? Vad har ni gjort för någonting? Vad bär ni på som ni bara vågar berätta i ett anonymt en sms in till svensk radio? Smsa in på 72250, skriv P3, gör mellanslag, skriv ett meddelande eller e-maila cleoipetre@sr.se. Vi har redan börjat få in en massa kaos. Här har vi ett sms. Självklart har man snott både pengar och cigg av föräldrarna. Man trodde ju att man var smidig, men allt fick ett slut när mamma hade lagt en lapp i myntfacket där det stod: ge fan i mina pengar. Skön tillrättavisning utan att behöva prata. Det är så vi löser det tydligen, svenskar. Tillrättavisningar utan att behöva kommunicera. Att pengarna gick till just cigg på ett ställe där det såldes till minderåriga behöver ju knappast nämnas. Of course. Den butiksinnehavaren var också övertygad om att han inte kunde bli dömd ifall vi ungdomar blippade cigaretterna och alltså tog betalt själva. Men det är en annan historia.
Men vad då blippade cigaretterna?
Ja, man gjorde genom självcheckningen.
Aha.
Då kan inte han vet ju inte det då.
Nej, 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 såklart inte. Men alltså, så här, du sa att jag... För det här är också en person som nallar pengar. Mm. Precis som jag erkände att jag gjorde från min mammas handväska. Upp. Men det var inte för att köpa cigaretter.
Nej.
Så är det inte. Men vad ska du veta, det var snus. Mark Strömberg.
Du är mer av en snusare.
Jag är mer av en snusare. Men på den tiden, jag var ju typ 10 år. Vad köpte man när man var 10 för pengar man snodde från föräldrarna?
Ja, just det.
Vad köpte du?
10. Jag har aldrig snott pengar från morsan. Alltså,
nu ljuger du.
Nej, det är sant.
Aldrig någonsin.
Nej, nej, nej.
Okej, ja, men jag köpte väl godis.
Jag var tomt i alltså, den plånboken.
Vid badhuset så hade de en kiosk och så gick man dit och så köpte man så delikata bollar och någon godispåse. Och alla andra läsker man nu kan dricka.
Ja, det finns andra bollar också. Fotbollar, huvudbollar. Du... Vet du vad, så här är det också då. Nu när vi snackat om att blippa tekniken, internet. Det är ju så, vid en studie vid Carnegie Mellon University testade 62 testpersoner som bar på en massa större hemligheter. Och de kunde se i och med deras, de fick ta del av deras e-mail, sociala medier, sms, chatt under ett år. Och de såg före och efter de avslöjat en stor hemlighet som de bar på. Det kan vara så här att de inte hade kommit ut vilken sexualitet de hade eller att de kom ut om en dröm eller vad det nu kan vara. Och de såg så tydligt skillnader hur de kommunicerade med folk som var involverade i de här hemligheterna. Hur de pratade, hur de liksom, de använde aldrig ord som mig och jag. De uttryckte sig kort och snäppigt och liksom bara ville trycka undan när kommunikationen mer än. Det var så jävla tydligt och direkt de hade kommit ut med den här hemligheterna så var de så jävligt mycket mer öppna och kunde skriva långa haranger om hur de kände och vad de uttryckte sig och allting. Även så har man ju kunnat se på just på sociala medier att, och det här vet vi såklart, studie vid Cambridge University som blev jättekänd för några år sedan, där man kunde se att de kunde avslöja folks innersta hemligheter och så här personliga hemligheter innan de personerna själv hade gått ut offentligt på sociala medier med dem.
Men vänta, vilka då? Vilka, okej, någon avslöjade någon annans hemligheter eller vad då?
Nej, alltså att folk, de studerade folk som inte hade kommit ut med sina hemligheter, typ sexuell läggning eller politisk tillhörighet eller någon sån här livsomvälvande sak. De kunde räkna ut vad det här var innan personerna offentligt hade kommit ut med.
Ja, just
beroende på vad folk kommenterar på, vad de likar, hur deras mönster på sociala medier ser ut. Ni är inte så hemliga och kan skuffa runt som ni tror där allihopa.
Nej, men herregud, storebror ser allt, till exempel, kan vi väl ändå konstatera.
Till exempel såg man ju här att många som kom ut som homosexuella på just det här nu på, då på Facebook gillade Broadway-musikalen Wicked i en större utsträckning
än någon annan.
Det är alltså det som är parallellhistoria till Trollkarlen från Oz. Det finns ju vissa såna här som verkligen blir som så här klassiska inom vissa grupper, liksom, just vissa kretsar. Okay. Musikaler, artister och grupper.
Du, får jag läsa upp ett sms eller?
Ja.
Nu när du satt och pratade så vart jag helt ställt för att jag kollar.
Ja, det var därför. Jag förstår inte fick det. Ja.
Jag kollar inkorgen när det kommer in sms och mejl och sånt. Och här har vi ett confession. Någon skriver, vi säger anonymt, jag har använt mina föräldrars dildo.
Oh.
Men gud, vad hänt?
När nöden kallar, vad ska man göra?
Förlåt, alltså du där ute, men det här är ju, det är ju väldigt speciellt ändå.
Underbart. Det är ändå fan. Det är bra.
Alltså det här är ju, här får ju folk verkligen, alltså vi kommer inte outa någon.
Nej. Nej.
Här är biktbåset.
Idag så är det faktiskt så här. Här kommer man in till den gamla katolska Cleo i radiokyrkan. Man går längs de tomma, ödsliga, kalla, mörka, vindiga raderna, stolsraderna. Längst in i högra hörnet hänger det mörkt. Man vet att det sitter en person där på vänstersidan. Man biktar sig. Man går in i båset. Man öppnar. Yes, father. Yes, my child. Forgive me for I have sinned. Och så nu lägger ni ut det bara. Det stannar där. Det stannar där mellan oss.
Ja.
Jag antar att den här personen också ändå har stått mellan och haft den där föräldrarnas dildo i handen och så valfri grönsak från köket och ändå vägt mellan. Är det den här lite halvosäkra gurkan? Eller är det den här?
Nej, men alltså, förlåt. Men alltså, okej, jag förstår att det har inträffat och att folk kanske gör det och så. Men alltså, aldrig i hela mitt liv att jag skulle få för mig att använda en dildo som jag vet mina föräldrar håller på med.
Hörrni,
på riktigt, Mark.
Berätta om det här nu för högsta hönsen i Cleo i P3-kyrkan, Maja och Mark. Bikter, fader och moder, Maja och Mark. Vad har du för hemlighet? Vad är det för någonting du inte vågar berätta nu? Skulle det inte vara skönt att bara få lätta på axlarna? Det är fredag idag. Skriv av dig så att du blir av med dig inför helgen. Så att du får leva fritt. Det kommer bara vara skönt. Det stannar här mellan oss. Våra läppar är förslutna i en relation med gudinnorna uppe i det stora i mörkret.
Man smsar.
Smsa in på 72250. Skriv Peter, gör mellanslag. Skicka ett meddelande. Nu. Trying to replace me, chase me, chase me. Tell me how you lies, tell me lies, baby, tell me how you hate. Ellie Goulding och Juice WRLD med Hate Me här i Cleo i P3. Vi pratar om hemligheter idag, jag, Mark Strömberg och Maja Andersson. Vi får in fullt med sms, men fortsätta smsa in på 72250. Skriv P3 och mellanslag och berätta era mörkaste, hemligaste, hemligheter. Hemligheter. Maja, vi har fått in sms.
Vi har fått in sms. Ska du eller jag börja?
Okej, jag kan börja då.
Mm.
Tjena Mark och Maja. Som liten, cirka 10 år, lånade jag min pappas arbetsmobil för att spela mobilspel i verkligheten. Skickade jag sms för att köpa mynt till ett online-community som fanns här. Jag lånade också min farfars och farbrors telefoner för att köpa mynt. En dag kom farmor på mig när hon kollade mobilräkningarna. Jag hade köpt mynt för 2000 kronor. Till den här hemsidan. Mamma och pappa konfronterade mig och jag fick betala tillbaka alltihop när min födelsedag närmade sig. Löste de ut min skuld. Själv trodde jag att jag hade knäckt systemet, men icket från Rebel Gaia. Så kan det gå,
Man tack, måste, Rebel.
Man måste ha mer sofistikerade saker om man ska skima sådär.
Men alltså vadå? Okej, så den här personen har alltså använt vanliga pengar. Alltså fysiska pengar. Riktiga pengar.
Ja, för att köpa digitala mynt sådär till olika spelsajter.
Men det har man ändå gjort.
Har du det? Jag är för gammal för det där.
Vi hade ju, när 17 var, vilket jag kommer inte ihåg vilket spel det var, men man skulle liksom ringa ett samtal i princip, och då fick man in pengar så man kunde vara pro, och då kunde man se vilka som besökte en sida och så.
Oh jävlar. Hörrni, vi ska ta och lämna över till Peter Nyheter, men efter det så är vi tillbaka med 2 timmar till fyllt av hemligheter och hemliga uppdrag. För vi får också in dagens gäst, Sveriges första kvinnliga elitsoldat Petra Malm, kommer hit och ska berätta för oss. Missa inte det. Nu blir det Peter Nyheter. Tillbaka snart. Hörs. Oj. Hej!
Det här är Petri.
Cleo i P3. Det här är Cleo i P3.
Det här är Cleo i P3. Den sista Cleo i P3 för i sommar. Idag tillsammans med mig, Mark Strömberg, och dig, Maja Andersson.
Hej Mark!
Vi får höra från Cleo senare. Idag som är i Malmö. Vi ska knyta ihop hela den här veckan. Alldeles strax kommer dagens gäst hit. Som första kvinna i Sverige tog hon plats i Försvarsmaktens särskilda operationsgrupp, SOG. Under nästan 10 år levde hon som hemlig elitsoldat och reste ut på uppdrag under kodnamnet Pam. Missa inte det, nu kör vi! Charlie XCX och Lizzo med Blame It On Your Love. Här är Cleo i P3 idag med mig, Mark Strömberg, och Maja Andersson.
Mm.
Och idag har vi ju vår gäst med oss. Nu har vi vår gäst med oss.
Vi är inte ensamma.
Lyssna på det här. Ska vi lägga en jävla matta på det här nu? Bara för att det är jävla kul att göra nu för presentationen här. Det krävs för att öka stämningen med dagens tema.
Vad ska du klicka igång något bara?
Ska jag läsa med en sån här röst? Nej, jag tar det var. Men ändå. Hon är Sveriges första kvinnliga elitsoldat som under 10 års tid levde under hemlig identitet och gick under namnet Pam. Många kvinnor har försökt, men hon var den första som klarade de extremt tuffa uttagningstesterna till SOG, särskilda operationsgruppen. Vi säger varmt välkommen till Petra Malm!
Tack! Tack.
Så, det var de ljuden jag tänkte bjuda på nu.
Fantastiskt.
Här i början. Så, gud vad roligt att du är här. Jag har varit så himla nyfiken på det här livet som du har haft. Mm. Ja, och som du har nu faktiskt också.
Ja, vad bra.
Vill du börja? Jag nämnde ju massa förkortningar här. Vad är SOG, alltså särskilda operationsgruppen?
Men enkelt förklarat kan man väl säga Försvarsmaktens spjutspets. Just det bästa och det kan man faktiskt säga.
Mm. Alltså du levelar upp den.
Absolut. Du är speciellt utbildad, speciellt uttagen och speciellt tränad egentligen, och så har du speciell utrustning. Det är väl det som urskiljer specialförbandet från övriga Försvarsmakten.
Och det är alltid så att man måste ha kommit från Försvarsmakten tidigare, eller hur, för att kunna komma upp till det här. Det är aldrig att du går från noll till det här.
Nej, men precis. Du behöver ha GMU i alla fall.
Precis,
en grundutbildning som soldat behöver du ha haft. Mm. Och allting finns ju att läsa vad man behöver innan. Men det finns ju civila tjänster också.
Jag som är uppvuxen med amerikansk populärkultur.
Mm.
Framför en tv som litet barn, VHS. Mm. Vad ska man säga? Ska man säga att motsvarigheten är typ special forces? Eller är det kan man säga det?
Men det är ju samma sak ungefär. Navy SEALs, det är det man brukar... Navy SEALs. Just SAS, det brittiska.
Just det.
Det är samma...
Jag har så många gamla 90-talsfilmer, jag ska slänga på dig sen och kolla vilken du vibar mest med.
Ja, men eller hur?
Men vad går det här jobbet ut på då? Vilka brukar oftast bli uttagna till det här? Liksom, vad är det för kvaliteter de ska ha och vad är det de får utföra sen?
Ja, men för att ta sig hela vägen så innebär det att du ska göra en väldigt, väldigt tuff uttagningsprocess. Och det är ju där det är många som försöker, få som kommer igenom. Så det du måste ha framförallt skulle jag säga är motivation. Och framförallt måste du göra det för din egen skull. Inte för att kunna berätta för kompisarna att kolla vad coolt jag ska och göra testerna till uttagning till specialförbanden.
Mm.
Då kommer man inte så långt. För testerna är så fysiskt och psykiskt krävande. Så egentligen så blir du helt... ja, men nästan som naken, om du förstår vad jag menar. Att när man är så trött och utmattad så kan man inte vara någon annan än sig själv. Och då måste man veta varför man är där.
Men vi ska ju prata mer om liksom utbildning och hur det funkar och lite sådär. Men alltså, om du skulle förklara, vad är det för typ av människor som är med i SOG? Vad är en klassisk liksom person som är med?
En klassisk person skulle jag säga är de som jag har jobbat med. Man, vältränad, målmedveten, bägge fötterna på jorden, ödmjuk, nyfiken, drivande. Men framför allt att man, som jag sa, man gör det för sin egen skull. Och man förstår varför man är där. Men fantastiskt fina människor skulle jag säga. Jag tror att det är lite som att du spelar lite i NHL. Du kommer inte högre än så.
Men alltså, det är alltså den, på riktigt den nivån av, alltså inom Försvarsmakten, så här, det finns liksom inget mer som Sverige kan plocka in om det skulle hända någonting. Då är det ni som står i ledet och bara, vi bestämmer, vi tar besluten, vi... Är det så det funkar?
Ja, men man får ju säga att specialförbanden har ju, men det är lite högre risk än vanliga Försvarsmakten till exempel, men sen har man ju en massa stödenheter som hjälper till. Så att det är ju som en kloss. Men spjutspetsen absolut, och många har inte hört talas om särskilda operationsgruppen eller SOG, men man vet ofta vad nationella insatsstyrkan är, eller piketen. Men speciellt kanske jämförbart med NI då.
Ja, men SOG, är det bara att ni arbetar utomlands? Eller nu jobbar ju inte du med det nu, men du gjorde ju det. Men var ni bara utomlands, eller fanns det liksom att ni var mycket i Sverige och arbetade?
Jag har jobbat mycket, jag kan egentligen säga, men över hela världen skulle jag säga att jag har jobbat. Det är lite olika, och lite olika från år till år. Så nu märker du att jag sluddrar lite på svaret där.
Ja.
Så det får du ta.
För det som vi pratade lite grann innan, under musiken, är att du får ju faktiskt inte säga allt.
Nej, men precis. Och det är lite som vi nämnde också, att för mig är det ju... Jag förstår att människor är nyfikna, det är man, för det är hemligt, så blir det spännande och så. Men för mig kommer nog operationssäkerheten alltid vara mycket viktigare än att jag ska kunna berätta för någon som är nyfiken. Förstår ni? Så att jag ska kunna stilla den människans behov. Då känner jag att då backar jag hellre, och så vet jag det. För jag har ju koll på vad jag får prata om och vad jag inte får prata om när man har jobbat så länge.
Mm. Hörrni, vi har Petra Malm med oss. Häng kvar en hel timme till. Ozzy och Timbuktu med Bråkmakargatan, innan det Molly Hammar och Kim Cesarion med Show Me här i Cleo i P3 idag med mig Mark Strömberg och producent Maja Andersson och dagens otroligt imponerande gäst Petra Malm. Hej, välkommen. Hej, hej. Vi pratade lite först innan om hur själva SOG ser ut, som du har varit involverad med. Men hur började din karriär inom Försvarsmakten? Just via lumpen, hur bestämde du för att ta lumpen? Vad lockade dig till det?
Nej, men ganska svårt att veta hade jag varit jag skulle efter gymnasiet. Och jag får ofta frågan, hur kom du in på din militära karriär? Jag har haft svårt att svara på den. Men egentligen så började faktiskt alltid med att min pappa hade en sån malmsten från I-22 jägarregimentet i Kiruna i bokhyllan. Han blev bästa soldat. Så den här stenen har jag ju sett varenda dag när jag växte upp. Och den kan jag ju se har blivit någon form av ankare hos mig. Så jag skickade in mönstringspapperna. Hade inte pratat med någon egentligen om det, för att jag är värnplikten. Men ändå blev inte, mamma blev inte förvånad. Nej, men självklart ska du ju värnplikten, för du har alltid varit kärringen mot strömmen. Något hon sa. Och det hade jag som inte känt att jag hade varit. Men på den vägen var det. Gjorde värnplikten i Luleå på F-21, flygvapnet. Älskade det.
F-21 flygvapnet. Men vadå, alltså att du... skulle du flyga flygplan? Nej, men vadå? Nej, vad gjorde du?
Jag skulle försvara flygbaser. Helt, precis tvärtom. Jag var på marken, menar. Exakt. Så att ingen skulle kunna komma och förstöra våra flygplan. Så ganska fälttung värnplikt, det vill säga. Vi skyddade flygbasen i närområdet med hundpatruller och lite sånt. Så tunga marscher och mycket skidåkning i Norrland, så det är ju jättemycket vinter där.
Jag tänker som sån som kommer från en konstnärlig uppväxt, alltså jävligt, jag bara legat och ritat och med musik och konst och liksom ganska så här spretiga, splashiga värden och allt sånt där. Jag har ju väldigt mycket sett upp till folk som kan vara sådär raka, disciplinerade, man vet vad som ska göras, man tar beslut snabbt, man är liksom disciplinerad och hårt, och också ångrat nu efterhand att jag inte gjorde lumpen, att jag inte gick in och gjorde den här saken. Och du måste, hade du då de där kvaliteterna redan som ung då, eftersom att du blev, eftersom att du var intresserad av det direkt?
Ja, men jag tror det, för det gick väldigt bra. Jag fick jättefina betyg från värnplikten och en uppmuntran också att läsa till officer efteråt. Så jag gjorde det direkt efter värnplikten. Just för jag kände att jag hade hittat hemma. Jag var ganska gammal, jag var ju 23-24 när jag gjorde värnplikten. Så jag hade, ja, men då kände jag ju så här, åh gud vad jag älskar att åka till lumpen på måndagar. Så jag tyckte det var jätteroligt.
Men betyg, alltså hur blir man betygsatt?
Du blir betygsatt utifrån hur du är, ja, men i uppförande, i disciplin, i hur du är i grupp. På väldigt många olika skalor blir det betygsatt. Och så finns det ju godkända betyg och inte godkända betyg. Och, men framförallt så fick jag en uppmuntran av officerarna som jag jobbade med. Att de gärna såg att man läste till officer och kom tillbaka och jobbade med dem.
Mm-hmm. Just det.
Så det är ju hedervärt.
Men så du väckte upp, du kunde montera ihop och montera av din vattenpistol på 2 sekunder redan som liten, pekade med hela handen när du låg i vaggan, och så gjorde du lumpen, och sen så blev du alltså den första kvinnan som klarade av uttagningstesterna till SOG och därmed Sveriges första kvinnliga elitsoldat.
Precis.
Det, alltså, när, fan, det där är jävligt coolt.
Ja, men det är ju det. Och jag, det är här kan man ju vara. Jo, men absolut, det är klart, jag är jättestolt.
Jag kan förstå att det är tråkigt också att behöva ha alltid att det är den vinkeln. Det är att den första kvinnliga. Men
det är
ju
fakta
en...
också, ja. Samtidigt.
Så ja, och sen hoppas jag ju att jag kan motivera andra kvinnor speciellt. Ja. För vi kan vara lite fega, vi kanske inte vågar ta steget. Så får man bara någon som söker och det är många som tar kontakt. Så visar bara att jajamän, du vågar tro på dig själv och kör i vind. Då har man ju lyckats.
Representationen.
Ja, men faktiskt.
Förebilderna. Hur kommer det att du var först? Varför var du först?
Nej, men jag tror faktiskt att det grundar sig i min finska sisu som bara tuffar på och inte ger upp. Utan bara går och går och traskar på.
Var ni flera kvinnor samtidigt som gjorde uttagningarna och så var det liksom du den som...
Precis, det var vi. Vi var flera som gjorde uttagningen, men jag var den som kom igenom då.
Den enda också, eller?
Ja. Mm-hmm. Och nej, men jag tror att det är sån här finsk jävlaranamma, envishet. Och framförallt så är det väl det att jag har vetat att men det är ju dit jag vill. Ungefär som att en elitidrottare vill vinna OS. Förstår ni? Är man motiverad så kommer man ju långt som helst.
Men vi pratade också lite grann mellan musiken där med Hell Week.
Mm.
Alltså för i och med att SOG, du kommer inte högre upp inom Försvarsmakten.
Högre upp?
Alltså som beror... i... Ja, jag vet inte hur jag ska förklara det.
Nej, men precis. Men... Det finns ju olika nivåer beroende på vart du vill egentligen. Så kan man väl säga.
Men, ja. Men man måste genomgå en massa tester som jag antar är extremt svåra, fysiskt liksom... Ja, men det ska inte vara lätt att bara glida igenom.
Nej.
Men på tv och sånt så kan man ju se att det finns så kallade Health Week... Alltså att det är, jag menar, utmaningar som ska egentligen driva dig till in i det sista så att du bara inte vill stå eller leva nästan. Upplevde du någonting sånt? Gjorde ni det? Var det en del av rekryteringen?
Ja, men du måste genom uttagningen för att komma in i specialförbanden. Så du måste passera med godkänt resultat uttagningsprocessen.
Även en sån Hell Week?
Ja, fast Hell Week är nog väldigt amerikaniserat. Vi svenskar skulle inte kalla den Hell Week, men vi kallar den uttagningsprocess. Men jo, det bryts ju ner psykiskt och fysiskt för att vara ditt rätta jag. Varför är du där? Vart vill du? Och så vidare. Vem är du egentligen som person?
Billie Eilish och Justin Bieber, allra först med Bad Guy, nu senast Tiesto, Jonas Blue, Rita Ora med Ritual här i Cleo. I P3 idag med mig, Mark Strömberg och Maja Andersson. Och vi sitter med dagens gäst, före detta elitsoldaten Petra Malm. Välkommen. Du berättar ju nu då, när du var elitsoldat så var du verksam som något som kallas operatör. Vad innebär det? Vad har du för arbetsuppgifter?
Men operatör, enkelt sagt soldat på heltid kan man väl säga. Elitsoldat är någonting som man använder sig idag för att operatör kan vara svårt att förstå vad det är för någonting. I Försvarsmakten så vet man vad operatör är, men i den civila världen så kan operatör vara en massa saker. Du kan vara en telefonoperatör, precis. Och då blir elitsoldat lättare att förstå.
Just det, jag förstår. Du var också... Var du förhörsledare?
Ja, precis. Min specialitet var mänsklig inhämtning. HUMINT. Human intelligence kallar man det.
Mänsklig inhämtning.
Mänsklig inhämtning, precis. Mjuka, fina människor.
Källor. Informationskällor.
Du har kollat för mycket på film. Jag hörde direkt.
Ja, vänta tills jag kommer igång. Ja.
Exakt. Nej, men precis. Mänsklig inhämtning. Så egentligen expert på beteenden, personligheter. Granska texter, utsagor.
Men så det innebar egentligen att du satt i ett rum med en person som du skulle förhöra?
Jag gillar att du målar upp en bild.
Ja, men jag vill se det.
Exakt,
jag
vill se. Precis.
Vad fan höll du på med?
Nej, men det handlar ju faktiskt om att få fram information som jag vill få fram på mitt sätt. Alltså jag har ju min dolda agenda när jag pratar med människor, för jag vet vad jag behöver få fram.
Mm.
Så det är väl egentligen det händer. Ja, men underrättelseinhämtning.
Wow. Jag blir typ lite så här, shit, finns det här? Existerar det här jobbet ens? Men det är ju så att man springer på det varje dag och bara, elitsoldat här. Men du är ju precis lika lång som mig.
157,8.
157,8, okej, jag är lite längre än
dig. Ja, men du hade klackar också.
Ja, jag fuskar lite idag.
Exakt.
Men vi är två korta tjejer.
Mm.
Och jag undrar, blev du särbehandlad inom försvarsmakten för att du är en nätt och liten tjej? Och kanske framförallt för att du var kvinna?
Ja, men jag skulle nog säga att jag hade en tuff start definitivt in i specialförbanden. Och där, det ska inte falla någon skugga på SOG, utan det här var speciella få individer som hade mycket makt, så kan man väl säga. Som inte ville att att det skulle finnas kvinnor där. Och de satte ganska mycket käppar i hjulet. Det redde upp sig efter ett tag, men det tog ganska lång tid.
Käppar i hjulet, på vilket sätt då?
Där behandlades jag inte på samma sätt som grabbarna gjorde. Att fast jag hade gjort samma sak så blev jag inte behandlad på samma sätt. Och det tog ganska lång tid för mig att dra i handbromsen att nej, men det här är inte okej.
Mm.
Men återigen så kan jag ju säga idag att jag är glad att det har hänt. För idag har man en förståelse för varför det ska finnas kvinnor. Och de som har kommit in har haft en mycket, mycket lättare väg. Så då var det ju var värt det alla dagar i veckan.
Mm. Vi har ju pratat om hemligheter idag också.
Ja.
Det är ju vårt tema.
Mm.
Och det är ju som en av de sakerna som gör ditt jobb så spännande. Det är att du får sitta inne och hålla en massa hemligheter.
Mm.
Och du är ju vattentät. Krävs du i ditt jobb för att få vara det? Vad skulle riskeras om de sakerna som du vet skulle komma ut? Vad riskeras?
Men vi har ju pratat om det här med egentligen att många är nyfikna. Och skulle specialförbanden vara helt öppna med hur många är man? Vad har man för utrustning? Vad kan man göra? Vad har man gjort? Då skulle vi aldrig kunna överraska någon. Till exempel skulle någon anfalla i värsta fall Sverige.
Mm.
Då skulle inte vi kunna ha någon förmåga, eller specialförbanden skulle inte kunna ha någon förmåga, för att vi har varit öppen med all information, om du förstår vad jag menar.
Just
då är det jättelätt att lägga pussel. Vad kan SOGen göra, vad kan de inte göra? De har de här vapensystemen, fordonen och så vidare. Blir det ingen överraskning?
Just det. Det kommer ju ut några sådana här läckor lite nu och då från, det har varit mycket amerikanska nu, när man sett de här dokumenten bara som...
Mm.
Hur mycket kaos det gör när de röjer ut, när allt ligger digitalt och sånt där också.
Ja, men exakt, så är det verkligen. Och man måste ju ha, det är ju hemligt inte för att det är coolt, utan det är hemligt för att det är operationssäkerheten som ska skyddas egentligen.
Men gentemot din familj, där fick du inte heller vara ärlig.
Men jag kan väl säga att man har väl varit ärlig mot dem man litar på. Så kan man väl säga, att de som man har behövt ha förståelse för, eller som man vill ska ha handen i ryggen och stötta en. För det är ett väldigt extremt liv du lever. Där har man ju kunnat vara ganska ärlig.
För familjen visste om vart du befann dig och lite sådana saker. Vad du jobbade med, att du ändå var inom SOG också.
Ja, de visste att jag jobbade inom SOG, men inte alltid vart jag har varit.
Mm, okej.
Benjamin Ingrosso hänger på Costa Rica och Coffee och sjunger Rapture här i Cleo i P3 med Maja Andersson.
och Mark Strömberg.
Tack.
Vad fint att vi fick presentera varandra.
Ja, det där kunde all, det gjorde jag aldrig.
Jag blev lite ställd.
Ja,
bara, nej, vad fan heter.
Men du är alltid med, producent. Nu också med en högst imponerande individ, Petra Malm, för detta elitsoldat. Och fan, som verkar inneha alla de här karaktärsdragen som jag alltid försöker sträva efter i vardagen, som jag hade lyckats med. Jag skulle vilja ha dig som bara någon jävla coach som gick och...
Kunde... Jag kan hoppa in i din ficka, kan jag vara det?
Jättegärna, och hjärnan mest, tror jag. Kunna strukturera och fixa och vara så jävla... Alltså, men du var ju, alltså, du var ju elitsoldat och förut här i SOG. Men vad fick dig att känna, när ville du inte vara det? När kände du att det var dags att lämna?
Jag kände nog efter att jag blev väldigt tydligt, jag blev gravid. Och då märkte jag att ett tvivel tändes på något sätt hos mig. Att saker och ting var inte riktigt lika roliga eller viktiga. Och när jag sen hade fått barn och varit mammaledig och kom tillbaka, så var det inte roligt. Jag kände ett motstånd till att bli bekant med mitt vapen igen. Förstår ni allt sånt där? Ingenting var roligt på så sätt. Och då kände jag ju bara, shit, pommes frites. Nu börjar resan mot ett civilt liv. Men det var ganska svårt att komma på det där och då. För då har man ju världens bästa jobb. De finaste kollegorna i hela världen. Men där var jag klar.
Det är galet att du ens kom tillbaka efter att du fått barn, tänker jag. För att det blir just att man har ansvar för en person.
Ja.
Och sen så blir det typ för minst två, kanske tre personer.
Ja, men absolut, så var det. Och någonting hade ju, hon var ju, blev ju viktigare än jag själv på något sätt. Och då kan jag ju inte bara fara till högriskländer och riskera mitt liv om...
Men för hur länge var du borta i stöten?
Olika, allt ifrån någon vecka till längsta var 8 månader.
Och hur... då hade du barn?
Nej.
Nej, okej. Okay. Nej. Förstår.
Men hur funkar det då? För vi har pratat, det är ju som en jävla grej att komma in och man gör sitt, vinklar om hela sitt liv och man blir liksom på en del på sidan av samhället.
Mm.
Hur funkar processen när man ska ut därifrån då? Det kan inte vara något enkelt heller. Du kan inte bara skriva ut och säga hej då.
Nej, det är jättesvårt. Det är jättesvårt. Jag var ju i Försvarsmakten i 17 år och att bli civilist har varit, ja, men en svår resa, eller svår, det är väldigt annorlunda. Då ser man hur enkelt det är i Försvarsmakten och hur otroligt tjorvigt vissa saker kan vara i det civila livet. Men väldigt svårt att hitta, vad ska man göra? För jag trodde nog att jag skulle vara militär tills jag pensionerades. För jag tänkte att det här är så fantastiskt roligt. Och drivkraften var ju egentligen alltid att göra någonting bra för landet Sverige. Lite så, men sen tyckte jag inte att det var värt det när jag fick barn.
Men man kan bara hoppa av, bara, jag vill inte längre.
Ja, men du måste ju ha en motivation för att göra saker. Det vill säga att om inte jag vill vara på ett ställe, då är ju jag ganska dålig att skicka iväg på ett jobb, för då kommer inte jag i mitt bästa. Då kommer jag ju vara splittrad i huvudet och inte vilja vara där. Och då är ju inte jag professionell.
Det var inte så här som när man jobbar för kommunen, eller jobbar för vilket jobb som helst. Att bara, du har 8 veckors uppsägningstid. Så.
Nej, men tänk dig mer på att de vill vätta dig med, för att du inte bara tar med en massa grejer ut därifrån och gå ut och bli civilperson. Då kommer en massa skit ut.
Nej,
att
men
det finns en sån process.
Nej, men jag tror att de, dels ett så har jag har jättefin kontakt med SÄK på förbandet fortfarande. Och de litar nog på att jag har jobbat så länge så jag vet vad jag kan säga och inte säga. Så de behöver inte vara speciellt nervösa och jag tror inte att de är det. Utan mer tvärtom, att man är reklampelare istället. Att men kolla som vi pratade om, jag är 157,8, titta vad jag har gjort. Ja, men då kan väl alla våga, för att det är inte så många som är mindre än mig själv.
Just det. Kändes inte vardagen till en början mindre viktig, kanske. Så här kan det vara mycket folk som är ute och härjar i band eller som är ute och turnerar eller liksom härjar runt. Och så när man kommer hem på vardag, då är det, nu är det inte viktigt ifall jag tar den här personen och det är ingen som dör ifall jag råkar köpa fel fetthalt på mjölken eller något sånt.
Att jag tror att, ja men både och.
Det blir så nedskruvat.
Ja, samtidigt så är det ju så, men samtidigt så värdesätter man ju det enkla också på ett väldigt speciellt sätt. Jag värdesätter ju livet på ett sätt som jag inte hade gjort om jag inte hade haft det jobbet man har haft. Mm. Sova i en säng, rinnande vatten, värme, kyla om det är varmt ute. Allt sånt värdesätter man ju väldigt, väldigt mycket.
Har du fått lära om det och hur man kommunicerar med människor på ett annat sätt, på ett civilt sätt? Jag läste ett svar som du hade i intervju med, att du liksom får lära dig att prata mjukare liksom, eller man får prata emotionellt igen.
Ja, men de skrattar åt mig för de tycker så här att jag är så militärisk, så här, som att jag säger alltid med ett utropstecken på slutet och säger alltid man. Man är glad när solen skiner och så bara, nej men jag är inte glad för att solen lyser i ögonen, jag hatar det för jag svettas. Att jag pratar som en officer till trupp så är hela tiden supertydligt. Jo, det håller jag på att vänja mig av med, hoppas jag.
Men finns det någonting annat som du känner att du har tagit med dig från din tid inom både kanske med Försvarsmakten men också inom SOG, så alltså att du har plockat med dig olika beteenden eller tankemönster, eller alltså, inte för att säga att du alltså, inom situationstecken är skadad på något sätt, men att du vet, man är så pass, jobbet har blivit en del av dig även när du är civil.
Ja, men så är det. Jag har ju varit PAM under väldigt, väldigt många år. Så det var ju väldigt svårt att veta vem är Petra om hon inte är PAM. Mm. Så jättenaken, utan stridsväst, utan vapen, utan uniform. Men det har jag ju på något sätt lärt mig att tycka om nu, som är en frihet. Det är fantastiskt att styra min egen tid nu som egen företagare till exempel. Jag bestämmer själv vilka dörrar jag vill öppna. Vill jag vara med i Petra Cleo? Ja, men det vill jag. För det är roligt. Då kan jag åka hit och så styr jag över det. Så det är ju jättehärligt.
Men det är inte så att du ibland kan komma, ja, men du går på stan här inne i Umeå, för du bor ju här, och bara kollar du över axeln liksom, för att det är en rutingrej du gjorde när du jobbade?
Jo, men absolut. Sånt där hänger kvar. Definitivt. Men det skulle...
Har du några exempel på lite sådana grejer?
Ja, men jag skulle nog säga att man... Ja, men jag lägger alltid märke till vilka som sitter till exempel i samma tågvagn. Och jag, även om folk beter sig på ett annorlunda sätt som jag tycker är konstigt. Häromveckan satt en man och plockade isär två telefoner. Han försöker gömma sig, dra ut simkorten, bryter sönder dem. Ja, det tycker jag. Då drar jag öronen åt mig och så tänker att det var intressant.
Varenda bra Hollywoodfilm någonsin. Var ska vi börja?
Ja, men exakt.
Born-trilogin, Taken, True Lies. Och du, ska du och jag sitta nu en timme efteråt och bara rabbla filmer?
Exakt, du kanske ska göra en film.
Ja, ja.
Jag kan lätt vara med.
Svenska.
Ja, exakt.
Men jag tänker mig att de där egenskaperna som du har där, det är ju exakt alla de sakerna som gör att man har typ ett bra fungerande liv i allmänhet. Som jag försöker träna på hela tiden också, som jag försöker med hela tiden. Så är det ju.
Mm.
Alltså, då, du måste ha världens mest, fan, bästa böcker till företaget någonsin.
Ja, jag hoppas det. Jag hoppas det.
Avicii och Chris Martin med låten Heaven här i Cleo i P3 med Mark Strömberg och
Maja Andersson
och
Petra
Malm. Du får presentera dig själv. Yes. Är det första gången en gäst får presentera sig
där? Det är kanske faktiskt det. Vi borde lämna över det jobbet.
Petra Malm, före detta elitsoldat inom SOG. Men nu då? Berätta vad du gör nu efter att du har börjat göra annat.
Ja, men precis. Nu föreläser jag jättemycket, så jag föreläser väl 70%. Sen jobbar jag elittränare också, så jag har ett koncept som heter Elite Soldier Training, när jag hjälper dem som vill till nationella insatsstyrkan, piketen, specialförbanden, jägartjänst. Helhetskoncept, hur ska man träna, mentalt förbereda sig och så vidare och så vidare.
Just det.
Men hur förbereder man sig då mentalt liksom?
Ja, men dels komma på varför. Varför vill du dit överhuvudtaget? Vad är det som gör att du vill dit? Om du bara vill dit för att du tänker att det kan vara fränt och ha coola prylar, ja, då kommer du inte så långt.
Mm.
Så man måste söka djupare i sig själv.
Men jag minns inte om du har svarat på det, men hur var det för dig? Varför ville du till SOG?
Men jag hade förståelsen för att SOG, det är Försvarsmaktens spjutspets. Och komma dit så måste du genom ett sånt här litet, litet nålsöga. Och då måste man ju vara fantastiskt duktig när man är jobba där. Alltså vill jag dit.
Du ville bli en av de bästa.
Och framförallt ville jag jobba som soldat på heltid. Som officer så utbildade jag värnpliktiga. Och där, nej, då ville jag hellre vara soldat på heltid själv och göra saker.
När vi var små, då pratade vi alltid om att då tänkte alla om att det var kustjägare. Mm. Det var det hårda som man kunde vara. Men det här är ju en level ovanför.
Ja, ja. Absolut.
Det här, så folk går från kustjägare till det här.
Exakt. Sen.
Hjälp en syra här borta. Kustjägare, vad gjorde de då?
Ja, hjälp en brorsa här, Petra.
Men precis, det finns ju värnpliktiga, sen finns det ju de som har jägartjänster, och då måste du söka till jägare för att göra värnpliktig som jägare, och då är det också en ytterligare ett steg upp. Du måste vara bättre förberedd, ha tränat lite hårdare uttagningstester för att komma till jägare, och sen finns det specialförbanden.
Gud, jag känner mig jättedum. Vad då jägare? Alltså, jag tänker på min farsa som går ut och skjuter älg typ. Men
nej,
det är inte
utan fallskärmsjägare, kustjägare.
Okej.
Okay. Jag jagar människor.
Exakt. Nej, men
hur får du träna folk nu när du tränar dem så här, när ingår det när i deras utbildning får du komma in då?
Nej, men de har ju tagit kontakt med mig innan de vill söka. Så ska jag säga hejsan. Jajamän. Jag vill söka till NI om ett år. Hur ska jag förbereda mig? Och då hjälper jag dem med det, och de är ju givetvis hemliga för mig.
Mm.
och råder fullständig sekretess. Men eftersom man sitter på hela paketet så kan man ju förbereda dem så mycket som möjligt på alla olika plan. Och kan jag då göra att folk som söker till SOGGEN kommer dit bättre rustade, bättre förberedda, ta sig igenom. Ja, men då är det win-win. Poliserna blir bättre från grunden och Försvarsmakten får bättre förberedda människor.
Jag vill anlita dig för att bara styra upp mitt liv och göra, bygga alla de kvaliteterna som jag behöver mer av bara för att fungera som en människa. Mm. Tack snälla Petra Malm, en ära av det här. Jag ska väl prata 3 timmar till. Får vi fixa en podd bara för att få intervjua dig.
Elitpodden.
Exakt, Elitpodden. Tack snälla.
Vi har tack snälla Petra.
En timme kvar efter Petra Nyheter. Så vi snackar ju hemligheter idag. Vi ska få snacka lite mer med Cleo som befinner sig i Malmö. Och skicka in era sms till 72250 på era hemligheter. Petra Mellanslag. Nu är det nyheter. En timme kvar av Cleo i Petra, mig och Maja.
Det här är Petra.
Cleo i P3. Det här är Cleo i P3.
Cleo i P3 med Mark Strömberg och Maja Andersson idag. Sista dagen av Cleo i P3 denna sommar.
Det kommer ta slut.
Vad ska vi göra? Men innan det tar slut, då ska vi prata om hemligheter med er. Vi har ju bett om att vi ska få in en massa mörka hemligheter från er. Vi vill att ni ska smsa 72250 till oss på P3 Mellanslag. Skriv era hemligheter. Nu kör vi en timme till. Det här är Cleo i P3 och det bästa har kanske inte hänt än, sjunger Molly Sandén. Det stämmer med det här jävla programmet också.
Hej Mark.
Hej Maja Andersson.
Mark
har vi idag.
Strömberg.
Exakt.
Det är du det.
Knark Strömberg.
Nej men vad säger du?
Knark Strömberg.
Vad menar du med det?
Ja.
Va? Håll, det är du en sån inte.
Baja Fandersson. Du, jag sitter här och dricker kanske den första i hela... Det finns en klassisk amerikansk dricka som är när man tar en läsk, det här kom på 70-80, på så diners, amerikanska diners med röda lädersoffer.
Okay.
En float, när man tar en läsk och så klickar man på en klick vaniljglass ovanpå. Det kallas en float.
En float?
Ja, oftast en kolaläsk och vanilj. Men den första som gjordes var en så kallad root beer med vaniljglass ovanpå. Så klickar man på den. Klassisk amerikansk dricka. Ja, det är jättegott.
Jag vet att det finns ju någon... Mina föräldrar brukar göra så här en dessert på nyårsafton eller sånt där. Där de har... vad heter det? Det är som en isglass, vet du? Sorbet. Och så sen så häller man dit bubbel, champagne eller... Det är, det samma, är det samma sak?
Ja, fast det där lät lite som en sån här tråkig lyxgrej. Men det här är som en slafsig, men det är exakt
men
samma sak.
Tråkig.
Man blandar kolsyrat och glass. Det är en klassisk sak i alla fall. Det kallas för Black Cow i USA. Också första låten på Steely Dan's gamla klassiska LPH.
Men alltså, det var det här men... jag pratade om igår. Alltså, ditt minne, jag fattar inte. Du är så jävla smart. Alltså, nej. Hur har du lärt dig allt det här?
Det är inte smart, det är att man kommer ihåg skit.
Har du fotografiskt minne?
Nej. Men det jag har gjort nu är ju kanske att skapa den första floaten som består av varmt te och glass. För det, det sitter jag och dricker nu.
Mm. Okej, succé. Eller var, tummen det. Upp eller tummen ner?
Ja, tummen upp. No jävulst.
No jävulst.
Men det är inga poäng att ha minne på saker som inte spelar någon roll, Maja. Jag kan ju bara saker som har med musik och populärkultur.
Och det är inget om riktigt liv. Det är inte bara.
Nej, man lär sig av det. Det reflekterar ju riktiga livet.
Men vet du, jag lär mig av det, ja.
Hörrni, vet ni vad vi pratar om idag?
Hemligheter.
Hemligheter.
Jag passar på. Vi får in en massa sms från er. Vi vill att ni ska smsa in hemligheter till 72250. Skriv Petra Mellanslag och skriver en hemlighet. Mata på. Passa på och lätta på hjärtat för oss nu här. Fader Mark och Fader Maja.
Det här har inte jag berättat för dig. Men det var i första timmen så började vi prata om hemligheter. Och då var det en person som smsade in om att hen hade använt sina föräldrars dildo.
Mm.
Och då började jag skratta och ifrågasätta det. Och så var det en som hörde av sig och bara... Hur kan ni be om hemligheter och skratta? Hur kan ni liksom, här kommer någon och biktar sig. Hur kan du sitta och skratta åt det? Eller tycka att det var en jättedålig grej?
Vet du vad jag
känner mig först som en liten dålig människa. Men nej, det är jag ju inte. Man måste väl ändå få tycka.
Det här var ju inget trauma, vill jag säga. Det här var ju en person som skrev in som tyckte att det var lite lustigt.
Det måste ju ändå vara det.
Det är så. Ja. Kommer inte skrattas när det är lämpliga saker som man kan skriva om. Hörrni, vi lovar. Jag lovar.
Får jag läsa upp en hemlis?
Ja.
Okej, okay, det här är ett sms. Okej, okay, här är en av mina hemlisar, skriver personen. Min kille skulle ut på turné med ett punkband och sälja merch.
Jag merch pass- alltså t-shirts och tröjor.
Du är bra där. Bra att du fyller på. Jag passade då på att snigla, inom parentes, olla fast på tjejernas grej på ett par t-shirtar som skulle säljas. Lyckos de som köpte dem, om de bara visste.
Snigla, det är alltså om man tar sig trosorna och så drar man sitt könsorgan över olika ytor. Det är det hon menar med olla fast på tjejernas
sätt. Men vet alltså att personen sniglade på alla grejer. Mm. På allt som skulle säljas. Ja.
Höj, det måste ha höjt värdet på tröjorna.
De visste ju ingenting. Men ändå snusk.
Men nu när det kommer ut, om man kan räkna ut, då kommer de här komma upp på auktionssajter på internet på en sekund.
Tror du det?
Jag tycker det var innovativt.
Kan inte du läsa någon då?
Jo, oh, jag vill det. Jag snodde cig av min mamma. Till slut tröttnade hon och började röka Blend mentol. Stölderna upphörde omgående. Inte så coolt att komma till polarna med mentol-cig från El Rey.
Det finns ju smarta andra cigarettsorter också. Men, alltså du vet, det, förmodligen är det ju så att det finns ju, nu är jag ingen rökare. Är du en rökare, Mark?
Nej.
Men att det finns, det är ju helt otroligt, men att det finns goda och dåliga cigaretter.
Just det. Finns det några cigaretter från Bali som folk köpte ofta som luktade mer kanel? Det gillar jag som fan folk köpte hem. Men jag gillar också generellt när folk går och röker såna här maskingrejer ute på stan.
I såna e-cigaretter.
Vapar. Ja, det luktar så jävla gott. Oj, jag blir så glad. Det luktar bara såna här orientaliska rökelser.
Men det är väl lite grann som vattenpipa. Att det luktar, kan lukta allt typ äpple och...
Ja, älskar det. Det luktar så jävla gott. Jag tycker mer rök med sånt. Och nu är de all cig så de luktar äpple och kanel och sånt där. Då är det bara, kör i vind för mig. Här, sms. När jag ännu inte var 18 och snuset var slut så brukade jag sno ett par, tre stycken av farsan. Numera är det han som kommer att ta av mitt när hans är slut. Tack för grymt program. Ni har förgyllt mina efterdagar för jobbet. Puss och tack för det. Bra att du, man får bjuda tillbaka. Det är som man tänker så här. Föräldrarna tar hand om när man var liten. Då när man växer ut, då får man börja peta tillbaka. Även när det gäller snus.
Men alltså, känner inte, jag kan ju bara känna att gud vad jag har tagit grejer från mina föräldrar. Alltså, så, jag känner igen mig i det här också. Att snus, pengar,
energi, tid.
Morsans smink. Hon hade jättebra ögonfransböjare som jag brukade plocka med mig.
Tid, frustration.
Men har du aldrig någonsin så här, okej, okay, det här vill jag ha, det här, den här är bra, den här vill jag ha, den, det är min morsas, men sak samma, jag tar den.
Mamma, nu om du lyssnar, jag har aldrig snott något från din plånbok, ska jag säga.
Men behöver inte vara plånboken, det kan väl vara någon pryl då.
Jag har aldrig snott någon pryl av dig heller som du inte har fått reda på. Kanske direkt. Jag är så jävla dålig på att ljuga. På att hålla på med så här. Okay. Morsan. Jag har aldrig sett morsan som en auktoritet eller att det är hon mot mig eller något sånt där. Att jag måste ta saker från, du vet, makten. Det kan jag känna från andra folk som har stått över. Då vill man ju ge igen auktoritetsproblem. Men är inte morsan.
Jag läser en till. Jag har smygsnusat i säkert 5 år. Har haft flickvän under hela denna tid, men ingen vet om det. Vännerna tror bara att jag snusar när jag dricker, för det är bara då dosen kommer fram. Vet inte varför, men jag vågar bara inte komma ut med det nu.
Som fyller snusa, det alltså, är väl nere sak.
Ja, först lät det ju som att det var flickvännen som man hade som en hemlis.
Ja.
Men nej, det var kanske snuset.
Det var snuset. Är de samma person? Only fractions of your voice resting in my mind. No, 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 even if I am not here to stay, I still want your heart. Chainsmokers och Illenium med Lennon, låten Takeaway, innan det är Augustin med Wishful Thinking här i Cleo i P3 med Mark Strömberg och Maja Andersson. Vi pratar om
hemligheter.
Ja, jag vet inte.
Vi är aldrig less på det där.
Maja Andersson, hemligheter.
Vi har fått in sms. Vi fortsätter få in en massa sms när folk väldigt kärleksfullt och ärligt delar med sig.
Men det biktar sig faktiskt.
Vi är jätteglada för det.
Ja, jag uppskattar det i alla fall. Sista programmet, dagen till ära.
Jag vill inbilla mig att de mår bra av det också. Maja, berätta. Läs upp ett sms.
Ska jag läsa upp en? Okej. Okay. Det står så här. Mina föräldrar tycker att motorcykelåkning är så extremt farligt att de fick mig att lova att inte ta MC-kortet. Nu blev det så att jag tog MC-kortet förra året. Och även om man är vuxen och tar sina egna beslut så finns det en liten del av en som lyssnar på sina föräldrar. Men inte i detta fallet. De vet inte om att jag har tagit MC-kort.
Spännande. Wow, vilken grej att hålla på. Bara för att man inte, jag kanske inte vill göra dem oroliga heller.
Mm-hmm. Nej, men det är väl klart att man inte vill. Mm-hmm. Men samtidigt så, vad fan, säg det till morsan. Hon tar den och bra, tror du inte.
Ja, och motorcykel är inte så edgy nu, vet du. Det är lugnt. Det finns många som kör motorcykel.
Kör inte så fort bara. Så resonerar jag. Men kör motorcykel, men kör inte så fort. Och så säger du det till mamma, så just vet hon vad du håller på med.
Eller kör inte fort. Eller kör fort, men stegra inte när du kör fort i alla fall. Ja. Stegra bara när du kör jättelångsamt. Så tippa över. Förstör motorcykeln. Okej, okay, den här då. När jag var 10 år råkade jag göra sönder en handgjord ljuslykta i trä som var sjukt avancerad och kunde väcklas ut och in på olika sätt. Det var min farfars. En nära vän hade gjort den till honom. Jag gömde den i en soppåse och slängde den i soptunnan. Senast förra sommaren kom den på tal, men än idag vet ingen vad som hände den där dagen för 20 år sedan. Usch! Trauma! Usch, vad dåligt samvete hela tiden.
Älskar också den här MVH anonym.
Nym.
Viktigt att vara anonym.
Det är synd om dig, hörru.
Nej, men fan, ångest fick jag lite grann av det där. Alltså just bara, okej, det var farfars. Man gjorde sönder en grej som ändå så här, har betytt någonting kanske. Och som, ja, men det är ett en arvegrej också, kan jag tänka mig.
Det är ett extra dåligt samvete också. Det farfar någon kanske dör bort eller han har dött bort. Eller.
Men man vill ju bara göra sig av med bevisen om man väl har gjort något dumt.
Bra att du får skriva av det här i alla fall. För här är det, vet du, öppna dörrar och det är inga dömande här.
Nej.
SMS.
Ja, du eller jag. Jag eller du.
Du.
Mm. Min största hemlighet är att jag egentligen mår väldigt psykiskt dåligt. Men utåt mot min familj, vänner och kollegor så visar jag upp en glad sida. Det är bara jag som vet. MVH hemliga Herman.
Det här är ju en av de vanligaste hemligheterna som tror jag folk går runt på bär.
Absolut.
Att de mår jättedåligt, att de har problem. Eller folk som har ätstörningar, eller folk som är deprimerade, eller folk som har så tvångsbeteenden, eller som har missbruk av olika saker. Så man håller undan för att klara vardagen och iväg från sina folk. För att man, antingen så här, ibland är ju folk, man är rädd för att folk ska komma in och ta över det och vinkla ditt beteende på något sätt som du inte vill.
Ja.
Eller att du skäms för att du inte vill framstå i dåliga dagar.
Alltså, om jag bara ska relatera till dig själv så kan det väl vara så här, visst kan jag vara ärlig med om jag har en dålig dag eller om jag mår dåligt. Men är man i en sån period när man bara går runt och känner sig nere eller att livet inte funkar, då vill man ändå någonstans fly den känslan ibland. Och då kan det vara bra att bara dra på ett pokerface. Mm. Och okej, okay, jag låtsas som att allting är bra, men det får livet att kännas lite lättare kanske.
Jag har problem med det här i 15 år snart. Och jag märkte ju, när jag började prata om det nu på senaste, bara de senaste åren, när jag började kunna vara ärlig och folk kunna veta runt om mig, det har varit en befrielse som fan att kunna vara ärlig. För det är exakt sådär, ibland vill vi ju träffa upp folk och komma ut i riktiga världen för att komma bort från våra egna problem. Då hjälper de till att vara liksom ett plåster på liksom en läkande kraft. Men om alla börjar veta om våra hela saker, då kanske vi bara, ja, då är jag bara den här sjuka personen nu som mår dåligt. Ibland vill man ju inte bara ta i det.
Hinner vi ett till sms,
vi hinner ett snabbt till.
Kan vi köra till? Tja, inte min hemlighet, men jag bär på en. Har två vänner som var tillsammans och la upp videor på en porrsajt. De är med i mina kretsar. Och det är så jävla saftigt skvaller, men har knipit igen.
Bra, du har hållit på det. Vilket jävla skvaller.
Ja.
Ed Sheeran och Khalid med Beautiful People. Innan det är Stormzy och Aiden och Asme med Vossy Bop här i Cleo i P3 med Mark Strömberg och Maja
Andersson.
Vi gör ju nu alltså det sista programmet för sommaren av programmet som har varit Cleo i P3. Där vanligtvis då Cleo, Nathalie Misawi har suttit här vid huvudmicken och lett oss igenom 5 veckor av underbara gäster, roliga ämnen, allvarliga ämnen, djupa funderingar, ogenomtänkta svar. Och Alltså, vad har vi lyckats åstadkomma egentligen, Maja?
Men jag vet inte, det här programmet skulle ju som ändå vara ett lättsamt sommarprogram. Med, ja, men som vi under 5 veckor skulle driva uppifrån Norrland i Umeå. Mm. Och vi hade ju väldigt fria tyglar i så här, ja, men vad vill vi prata om? Vad är på agendan? Men det ska vara aktualiteter och vi ska interagera med lyssnare. Och mycket musik har det ju varit. Mm. Musikgäster också,
ja.
Framförallt.
Vi har haft Kalle Gracias, Upplopp. Vi har haft hela Red Ambassador som är här i onsdags. Ayla har kört, Johan Airioki, Broder John har ju gästat också här. Han var med,
men han körde ingen livemusik. Han var här och sidekickade med Natalie.
Just det.
Ja, vad har mer hänt?
Jag har gett väldigt mycket om att få prata. Vi pratade igår om vilket favoritavsnitt var. Jag tror att att mitt bästa avsnitt har varit när vi pratade om att överleva. Alltså vad som hände efter apokalypsen.
Jag känner att det
försvann.
Det är ju en apokalyps, så var det. Visst?
Ja, det
gjorde
du.
Tänkte vad skulle hända. Hur man skulle överleva.
I dystopin. Vi har varit ute och sänt live också, både från Trästock, där du och jag var, Trästockfestivalen i Skellefteå, och pratade med Anna Björk och Ros och Imenella, världens bästa Imenella. Och du och Nathalie var uppe på Musikens Makt i Luleå.
Jajamän, och där träffade vi ju två punkband från Malmö.
Ja, två av mina bästa.
Arre och...
Vona Inget.
Von Co.
Ja, Von Co var det.
Von Co.
Just det, Vona Inget spelade på festivalen också.
Ja,
just det.
Träffa Johan Arioki där med. Men han kommer ju några dagar senare.
Exakt.
Till programmet och spela live.
Stängde. Ja.
Så han fick inte vara med då på Musikens Makt.
Nej, det fick han inte. Han pratade inte rätt dialekt.
Nej, men ingen, det är gud för... Nej, men där var det en jättefin sommar. Och jag har gjort en liten grej här.
Har du gjort en liten grej?
Ja, nej, men så här... Ni två har ju suttit här och snackat med varandra, du och Natalie. Och det, jag har ju suttit på sidan av och bara lyssnat på er och skrattat och
suckat,
myst och bara
tagit
liksom
det på pannan.
Men så jag har ändå klippt ihop en liten grej här nu som summerar de här veckorna. Ska vi köra?
Kör, fan spännande.
Det blir memory lane.
Det här är Cleo i P3.
Jo, men tjenare. Du lyssnar på Cleo i P3 som idag har världspremiär. Och jag är som vanligt inte själv här, utan jag sitter tillsammans med min bäste vän Mark Strömberg. Hej, hej!
Hej, hej! Är det jag? Jag heter Mark.
Ja.
Det är en underbar ljusfredag på premiärveckan och vi sänder direkt från Trästockfestivalen i Skellefteå. Jag heter Mark Strömberg. Vid min sida har jag Maja Andersson. Babbelibabba.
Det tror jag faktiskt verkligen inte. Jag slog på... Jag var ju uppe i... Du ser ut som en...
Ja, men jag ser ut som jag har blivit dragen genom en grön. Jag vill också imponera på folk. Jag vill också att de ska se det. Det blir mer värt när jag får dela det med världen. Det är ju inget konstigt.
Men vad hon hette? Ja. Det var väl Lisa på i Holmsund som sa. Nej, ja. Det var en Gunnar.
Nej, men vet du, för de kom ju på bröllop med oss samtidigt. Och då, vet du, då åkte vi bak upp i backen där. Och det var ju...
Vad heter den backen? Du vet, den bakom Jönsson på...
Ja, exakt.
Nej, den 49 var det.
Ja, men där bodde ju Gunn och Assar. Det var ju 88.
Nej, men inte kände vi dem då.
Once there was this girl. Who...
Ja, men du, Mark, alltså, är du nöjd med tatueringen? Hur tycker du att det blev?
Jag tycker det var så skönt att inte behöva välja själv. Hör ni ett surr här i bakgrunden så är det ju för att tatueraren Maja Jönsson sitter och tatuerar ett motiv nere på benet för mig som ni lyssnare har... Ja, ni kom med förslag igår och vi slog tärning tidigare om vilket motiv vi skulle göra. Vinnaren blev ju två hänglåsar med hoplåsa med varann och jättesura och tittar ifrån varann och de vill inte vara med varann. Och nu är den snart nere på min fotknöl gaddad för allt.
Den enda förväntningen är att alla inte ska göra någonting.
Ja, du ska bara överleva.
Man ska bara surviva vintern. Alltså det har varit så kul.
Och så upptäcker vi nu efter 30, jaha, det är så här folk har det på dagarna. När man har ett jobb som man går till, när det är någon annan som säger att man ska bestämma jobbtiderna. De har märkt att det inte funkar kanske. De går direkt på pannkakan. Eller så gör de ju ärtpannkaka.
Ja, just det. Slå ihop det bara. Häll i dig smeten, ärtsoppan.
Exakt.
Fy fan, vad äckligt.
Säger de också.
Oroa dig in... Ja, precis.
Har druckit alldeles för mycket och den står inte upp så vi kan göra det, baby, till solen går upp.
Jag vill inte såra någon mer.
Mark!
Får jag vara din kille? Vill du vara min tjej?
Hej! Vad fan!
Fint, Maja. Tack.
En till applåd. Jag vill ha en till. Ge oss någon grej och bara kör.
Jag tryckte alla samtidigt. Jag fick bara några.
Då brukar det inte funka.
Så där låter det. När det går en katt över alla knapparna samtidigt. Det var jag.
Kaos.
Tack Maja, vad fint. Där fick vi en samling av hur fan det var där.
Du har tatuerat dig, det har vi glömt bort att prata om.
Just det, det har
vi. Du har fan tatuerat dig och den sitter där for life.
Ja, det är helt sjukt. Tänk att det skulle vara min första tatuering i radio live.
Ja, det var ju din första, eller
hur? Ja, det var inte den första.
Nej.
Ej, den sista. Men vad roligt. Känner du så här efteråt, Maja, är det här bara en svart fläck i CV:et? Eller känner du att det här är någonting du kan brösta upp det för?
Nej, men jag är jättestolt över det vi har gjort tillsammans.
Kommer du säga det här på dina framtida arbetsintervjuer?
Att
du har jobbat med Cleo och Mark i P3? Suck.
Nej, för fan, jag kommer aldrig att nämna det. Nej, men det är väl klart, jag är jättestolt. Det är hela den här grejen, hur det är. Det är klart som fan, det är det finaste jag har på mitt CV.
Nej, det är lugn nu. Ja.
Förutom att jag kan Office-paketet.
Exakt, där hade du det viktiga. Det är viktigt, fan, det är jättefint att göra det här.
Men vi ska ta och ringa upp Nathalie, va?
Ja, det ska vi.
Yes.
Mahalia och Burna Boy med Simmer och innan det Medusa och Good Boys med Piece of Your Heart här i sluttampen av Cleo i P3 idag med mig, Mark Strömberg och Maja Andersson. Och vi har ju vanligtvis hela sommaren haft våran kära, min bästis i hela världen, Nathalie Cleo Misawi som huvudprogramledare. Hon befinner sig ju nu i Malmö och är med oss på tråden. Nathalie, hej!
Hej Natta!
Hej Maja!
Hey.
Det här är ju konstigt. Det här är ju jävligt konstigt.
Ja, nu är det du som är på utsidan, din jävla.
Det är upp och ner, ut och in är världen.
Ja, du saknas här med någon som klämmer i med västerbottniskan. Men vi gör så gott vi kan, gör vi det Maja?
Jag tycker att ni sköter riktigt bra. Erik sitter bredvid mig och stör sig på Majas uttal på Nathalie.
Nathalie.
Nej, men jag sa det, jag tycker det är fint. Jag har vant mig jävligt mycket med det, Maja, under de här veckorna.
Men jag tycker också det är fint, Maja. Ja.
Men du heter ju det. Du heter ju Nathalie.
Ja.
Sen
ja.
Kan man ju kasta in Natta och Cleo. Ja.
Jag är besviken att du inte säger Mark till mig.
Mark
och Nathalie.
Men vart ger du då, Nathalie?
Nej, men jag sitter på ett hotellrum i Malmö. Jag har min bebis här, min kära man. Vi sitter och pumpar en pilatesboll med luft.
Till barnet. Vad gör ni i Malmö? Vad ska ni göra?
Du ska spela, Tricky ska spela, jag ska vara med. Och sen så ska vi ha en stor jäkla Random Bastards fest på kvällen.
Men gud, så då ska du få liksom supa till det lite?
Nej, det vet jag inte.
Nej.
Kanske en liten mamma på stan ändå. Vi får se.
Random Bastards fest, det har du anordnat samtidigt alltså. En fest också.
Ja, jag satt igår under programmet och mässade med folk i den fest.
Och jag skulle göra affischen, men då kollade jag idag. Nej, då är det någon annan jävel som har gjort affischen utan att jag får veta. Som vanligt, Nathalie bara går bakom ryggen på en.
Nej, jag frågade dig, så sa du, jag kan göra den här. Jag hinner inget annat. Och så dög det inte. Så, ja, det blev. Nej, men det kommer bli bra. Det kommer bli kul. Hur har ni klarat er idag? Känns det
vi signar av här. Jag är ju inte, tittar inte och så här. Sörjer jättemycket för att det är över eller man ska hålla på och blöda runt så här och att det ska vara så tråkigt, men utan vi släpper ut i livet nu. Det är heller inte intressant för någon annan att prata om vad programmet har varit än för oss själva, så det kan vi göra utanför sändning tycker jag. Men det har varit jag tycker jag älskar att få hänga med dig Natta, alltid vi hänger alltid för lite tycker jag. Men nu när jag kommer ner till Stockholm nästa vecka så får vi anledning att hänga som vi har gjort förut.
Men det känns
igen.
Så jävla bra att få bo i samma stad igen. Det var ganska många år sedan.
Ja, det var det faktiskt sist.
Vi gjorde det.
Jo, det var när du och...
Maja, du kommer ju också ner.
Jag kommer också ner. Fan, hela gänget bara åker ner.
Det trehövdade monstret kommer växa ihop igen.
Vi som har varit så jävla norrlandspatriotiska och så sticker alla till Stockholm. Vilka hycklare.
Jag vet inte om det finns liksom anledning för oss att kanske skicka ut en liten... Det ska vara en liten ursäkt till stockholmarna. Vi har inte sagt mycket gott om Stockholm under de här 5 veckorna.
Nej, okej, okay, ska vi bomba, love bomba Stockholm nu i en minut tycker jag. Jag får säga, jag längtar till Stockholm som helvete för att de har allt roligt som man någonsin kan konsumera och äta där nere. Det är därför jag gillar. Jag gillar att få bli upptagen med saker. Att när jag har trubbel med allting annat, då vill jag bara gå ut och bli underhållen av annat. Det finns bio,
och det
finns,
kan man bli.
Ja, det finns läskaffärer, det finns klädaffärer, det finns roliga restauranger och det finns sådana som säljer massa roligt grejer, så skivaffärer som alltid är så bra. Och det finns så mycket roligt, fint folk som jag längtat att träffa där som man kan hänga med mycket.
Det kan vara väldigt, väldigt vackert. Vi bor just i Mälaren. Jag vill ge en shoutout till liksom hela Mälaröarna.
Mälaren, what's up? Det är där man kan bada vid klipporna, eller hur?
Ja.
Och det är så fint. Maja, vad längtar du efter Stockholm? Vad är bäst med Stockholm?
Nej, men mycket. Men jag gillar Södermalm. Alltså, jag gillar alla kaféerna och människorna som är där. Och det känns liksom som ett litet Umeå, typ.
Ja, jag förstår. Det gillar. Man kan gå barfota på Södermalm, vet du.
Men du, Nathalie, vill du säga någonting bara så här, fan vi ska avrunda alldeles strax, men vill du säga något slutligt så? Till lyssnarna eller till...
Nej, men vilken press att jag ska komma med någon nu, någon punchline.
Nej, men vad fan, det är bara att säga ha det bra.
Tro på din dröm, gör vad du känner för.
Vi har ju tackat varandra så fint, men jag säger tack till oss igen. Och sen så, också precis som jag sa igår, det som jag på riktigt har tyckt betytt mest, det är alla som har skrivit in och verkligen så varit med och hängt och pratat med oss. Det har betytt jättemycket och jag är väldigt, väldigt glad för det. Det hade lika gärna kunnat visa att man har suttit där och inte fått ett enda sms. Men så har det ju verkligen inte varit.
Verkligen inte.
Tack Nathalie, jag älskar dig. Vi ses nere i Stockholm snart.
Älskar er.
Lycka till, ha det bra.
Tack så mycket, puss.
Hej. Come back. Alan Walker och A$AP Rocky med Live Fast, innan det Taylor Swift, The Archer. Dagens Cleo i Petres sista snack. Markström med Maja Andersson.
Hej Mark, vi ska fan summera det här nu.
Vi ska summera och signa av för fan. Cleo i Petres sista avsnittet.
25 sändningar hade vi under 5 veckor.
Boom. Vi gjorde succé. Du satte Umeå på kartan. Ingen visste vilka Umeå var innan det.
Vad ska du göra i helgen, Mark?
Jag ska ut på en restaurang både ikväll och äta ramen som helvete och hänga med goda vänner och testa rolig läsk.
Gött!
Det ska jag göra. Det
för du dricker ju inte alkohol.
Jag dricker inte alkohol, men jag älskar ju läsk av alla de sorter. Så vi ska prova roliga, någon kaffeläsk, någon selleriläsk, kanske någon baconläsk till och med.
Men snusk.
Vad ska du göra, Maja?
Jag ska dricka läsk som det är alkohol i.
Det får du göra, jag dömer ingen.
Jag ska på after work, det får man ändå säga.
Det här är det sista Cleo i P3. Du ska på after work, härja.
Tack Mark.
Hörru Maja, vad roligt, jag älskar att göra det här programmet med dig.
Tack Nathalie Misawi. Tack tekniker Magnus.
Tack tekniker Magnus, tack hela Sveriges Radio i Umeå. På måndag så är ju på den här tiden tillbaka, alltså PP3, som vanligt med Linnea och Sara och Adrian. Tack för oss Maja.
Ha det bra.
Det här är P3.